Sveriges Radios vd Silla Bänkö och SVTs vd Ann Lagerkrans kritiska till förändringarna i finansiering som föreslås i nya budgetpropositionen. De så kallade public service-medierna är ett sällsamt fenomen. Själva ordet public service fastnar lite i munnen på mig. Det är såklart ett verktyg för psykologisk krigföring, själva lingvistiken kring det här. Det är ungefär som att man skulle kalla dem för dubbelplusmedierna eller något sånt där. Alltså det är bättre att säga något mer neutralt som kanske statsmedierna. Eller kan man säga något mer målande som regimmedierna eller politikerklassens lögnfabriker, något sånt där. Det är verkligen exceptionellt. Det borde vara exceptionellt och anomaliskt och anmärkningsvärt och vida omdiskuterat att de här medierna existerar. Jag försöker återkomma till det då och då i Radio Bubbla. Försöka liksom att liksom avnormalisera den här idén. Så att jag ber om ursäkt om någon tycker att jag är repetitiv. Men det är viktigt att trycka på det här. Och alla som lyssnar på Radio Bubbla vet det här liksom, och har internaliserat den här insikten i hög utsträckning. Men jag tror också att alla som lyssnar på Radio Bubbla har folk i sin direkta personliga närhet som absolut inte har gjort det. Men faktum är att det faktum att vi har de här sakerna som SVT och SR, det är exakt samma sak som i Sovjetunionen, där den härskande klassen tillhandahöll Pravda och Izvestia, där liksom regimens politiska linje styrde obönhörligt. Men det är värre i vår tid än det var i Sovjet. Därför att i Sverige så tror folk på vad SVT säger. I Sovjetunionen så var det, jag ska inte säga att det var ingen, men det var väldigt få som faktiskt trodde på vad som stod i Pravda. Alltså alla visste att det var regimens propagandaorgan. Och om jag får gissa, bara baserat på min personliga kännedom om Östtyskland, så skulle jag tro att det var minst 80% av befolkningen som var liksom klart medvetna om att Pravda inte var en riktig tidning, utan ett manipulationsverktyg från överheten. Så det fanns en hög grad av medvetenhet. I Sverige så är det ju väldigt annorlunda, som vi alla vet, och det är mycket värre. Därför att regimen är mer elakartad och manipulationen är mer intensiv och mer djupgående. Alltså, det ryska kommunistpartiet var amatörer. Och det är inte deras, alltså jag klandrar inte dem, utan jag säger att de levde i en naiv tidsålder och de hade knappt börjat nosa på de verkliga möjligheterna till kontroll som uppenbarar sig med massmekaniseringen av hela samhället, inklusive alla kommunikationer och masskommunikationer. Och de hade ju också en sorts, de hade ett slags modernistisk, faustisk anda. De ville bygga en ny civilisation. Och det måste man respektera och beundra på något plan. Jag vill också bygga en ny civilisation. De ville bygga städer och rymdraketer och många andra sådana maskulina saker. Jag skulle ta den regimen hellre än den vi har nu. Om jag fick välja. Om det var liksom oberoende alternativ som stod mot varandra. Men det är det såklart inte, utan det är två aspekter av samma fenomen och du kan inte ha den ena utan att ha den andra. Men nu när vi har flera generationer som har växt upp och präglats mer av tv än av sina föräldrar och lärare, och nu de har internet och de här masscentraliserade plattformarna, sociala medier och så vidare, nu finns det verktyg för psykologisk krigföring och psykologisk kontroll och totalitära agendor som blåser alla tidigare metoder ur vattnet. Alltså Stalin skulle vara grön av avund om han såg de verktyg som Vladimir Putin har i samma land idag. Eller för den delen Ulf Kristersson. Regimen nu, den är bättre maskerad, den är så amorf och samtidigt mer robusta, för det är inte en grupp eller en organisation eller som kommunistpartiet, utan det är den här löst sammansatta klassen av människor som inte ens riktigt är en klass. Och vi har inte riktigt ens något bra begrepp för det. Managersamhället är ett begrepp som finns. Transfertariatet pratar vi om. Det är också en ganska bra beskrivning. Jag brukar kalla dem ibland för den politiska klassen eller den härskande klassen. Curtis Jarvin, han skrev om katedralen och så vidare. Och just det, bara det faktum att de inte har ett tydligt namn visar på hur otroligt hala de är. Hur sinnrikt konstruerad situationen är. Om vi inte ens kan säga deras namn, hur ska vi kunna göra uppror mot dem? Det är verkligen imponerande. Och det säger inte jag ironiskt, utan det är en världshistorisk bedrift, enligt min mening, att utveckla en sån regim. För det liknar ingenting som har funnits i historien. Och sen har vi en andra grejen då, som är att alla tror på det. Alla tror på systemet, alla tror på de officiella berättelserna. Och de tror djupt och innerligt. Alla vet det här som har pratat liksom med, man har pratat med sin mamma liksom om SVT eller något sånt där. Ingen är skeptisk. De mest skeptiska och kritiska personer som man träffar på, de har liksom synpunkter på små saker i marginalen. Till och med folk som tror att de är radikala, folk som är nästan lite nervösa över hur otroligt radikala de är, vågar verkligen säga min åsikt. Även de är liksom så här paniskt ivriga att bedyra att de självklart tror på demokratin. Deras kritik av systemet, det är bara ett sätt att förstärka demokratin, att fördjupa de demokratiska värderingarna. Och deras idé om samhället, den ska leda till ännu mer folkstyre och ännu mer jämlikhet och så vidare än vad den nuvarande regimen kan åstadkomma. Och det är också liksom, det är inte helt unikt historiskt, därför att den här extrem konsensus, extrem likformighet i tänkande har funnits definitivt i historien i samhället. Men det är sällsamt och det är verkligen anmärkningsvärt, och att det här händer i en fas av den historiska utvecklingen där det är lättare än någonsin att hitta avvikande information är det är faktiskt förunderligt. Och det verkar vara på något sätt så att tekniken som möjliggör för oss att hitta avvikande information, först och främst så används den för att kontrollera oss. Men det i sig är ändå, det är en enastående bedrift. Hur man har lyckats pervertera en till synes allmängiltig teknik till att fylla ett så specifikt samhälleligt syfte och ett så destruktivt syfte som så många förlorar på. Så att det är en extrem och extremt destruktiv sak att våra nationer är så djupt hjärntvättade. Och hjärntvätten sker primärt genom de statliga medierna. Förlåt, det var en liten inläggande, en liten utläggning, för jag vill bedriva propaganda i den här frågan. Nyheten då, den handlar om så här: regeringen har gjort ett blygsamt försök att skära ner i statsmedierna. Det är för mycket sagt. Jag gav regeringen en komplimang som de inte förtjänar. Det är en minskning, men det är en, så här säger de, det är en nedtrappning av uppräkningen av anslagen. Så istället för att man ökar anslagen med 2% per år, så ökar man dem med 1% per år. Men eftersom det är lägre än kostnadsökningstakten, så på generellt på kostnaderna som de här organisationerna har, så räknar man det som en nedskärning. Och alla är överens om då att det kommer bli mindre pengar, som de kommer kunna köpa mindre grejer, liksom, mindre tjänster, ha färre anställda och sånt där. Och det här är resultat av en statlig utredning som avslutades förra året, där man har stakat ut då lite nya såna här riktlinjer, förfinat dem lite grann för public service. Vad är kärnuppdraget? Fokusera på kärnuppdraget. Man ska fokusera på liksom ljud och bild. Och de får fortfarande jobba med text och publicera text. Men de anmodas nu att redovisa hur de jobbar med text i sin liksom löpande rapportering till staten. Och det här är liksom, det är väldigt anmärkningsvärt, därför att det här är någonting som tidningsutgivarna, branschorganisationen Tidningsutgivarna, som inte är precis en av sån här liksom liten marginell obetydlig spelare, de har protesterat mot det här i åratal, för att det är så uppenbart oschysst mot dem. Alltså att SVT och SR publicerar massvis med artiklar på nätet. Ofta långa, full långa nyhetsartiklar som du kan bara gå till SVT eller SR och läsa de här artiklarna gratis på en reklamfri sida, istället för att gå till liksom den reklamtyngda eller prenumerationsbelagda sajten, liksom DN eller lokaltidningen som konkurrerar med P4 och så vidare. Det är en oerhört uppenbart extremt oschysst form av konkurrens där staten tränger ut privata aktörer som fyller den här förment viktiga rollen som staten själv säger att det är så viktigt med journalistik och det är så viktigt med sakerna för demokratin och allting. Och sen har de det här massiva mångmiljardprojektet för att aggressivt trycka ut alla andra aktörer från det här. Så att Jag läser om jag säger saker som är självklara för radiobubblarlyssnare, men det här är någonting som borde uppmärksammas mycket mer. Det borde vara mer än bara en fotnot i en artikel om året. Och det är också den frågan om internet. Det finns en pekpinne i den här utredningen om att public service-företagen och så kallade ska begränsa sin verksamhet på sociala medier. Eller de ska inte begränsa, de ska fokusera på sina egna plattformar. De ska fokusera på liksom svt.se och sr.se och inte fokusera på att marknadsföra sitt material på Facebook och Twitter. Därför det anses då vara lite utanför deras uppdrag. Men det här är väldigt missriktat och det är ett väldigt allvarligt missförstånd av vad problemet är. Och det är irriterande för mig att de här förment borgerliga, förment oppositionella politikerna, regeringen, SD och så vidare, att de inte fattar det här. Problemet är att SVT och SR överhuvudtaget är på internet. Problemet är att de överhuvudtaget har en hemsida. De har inget på internet att göra. Därför att den totala rättfärdigandet av public service, hela skälet till att vi överhuvudtaget hade de här statliga monopolorganisationerna, är att de fanns för att producera etermedier. Och etermedier begränsas av ett frekvensspektrumutrymme som inte är oändligt. Så att man kan inte ha det. Så här går resonemanget. Det gick resonemanget för 100 år sedan när man gjorde allt det här. Att man kan inte ha liksom så här 100 tv-kanaler eller 100 radiokanaler för att det finns bara så många FM-frekvenser som man kan sända på. Och därför måste det finnas en statlig kontroll som fördelar frekvenserna. Och så var det ju för, det är inte så för tv längre, men det var så för tv och det är fortfarande så för radio i en mån som någon fortfarande lyssnar på FM-radio. Men det är alltså helt sjukt att man tillåter, att man ens kan komma på idén att public service tillåts att publicera saker utanför den här etermediasfären. Att de tillåts göra saker på internet. Och det mest extrema exemplet som är liksom on topic för oss att prata om, det är ju att Sveriges Radio är Sveriges i särklass största producent av podcasts. Den svenska podcastscenen i termer av antal lyssnare är totalt dominerad av Sveriges Radio. Och podcast är per definition helt och hållet utanför Sveriges Radios uppdrag. Sveriges Radios ursprungliga rättfärdigande. Och det borde vara olagligt för Sveriges Radio att producera podcast enligt deras egna spelregler, enligt deras egna liksom, filosofi som ligger bakom allt det här. Radiochefen borde få sparken om hon inte omedelbart lägger ner alla Sveriges Radios podcasts. Om det fanns någon som helst logik i liksom mediepolitiken. Och det är klart att liksom SR-chefen och sossarna och så här, det är klart att de inte är intresserade av det. Men kanske då att den här regeringen som liksom oppositionspartiet SD, den här regeringen som liksom i alla årtionden, alla generationer har motarbetats hårt av de så kallade public service-företagen. Kanske att de skulle ha ett hum om det här och kanske påpeka problemet eller något sånt där. Ja. Det är också jag måste bara säga, regeringen, i den här utredningen då som de har tagit fram och gett instruktioner till public service, så ingår också såna här totalt värdelösa saker som att minoritetsspråken ska prioriteras. Första publiceringar på de nationella minoritetsspråken ska öka. Så bra, SVT ska ha mer artiklar på jiddisch och romani och vad fan de nationella minoritetsspråken är. Meänkieli. Ja. Ann Lagercrantz på SR, på SVT och Cilla Benke på SR, de är väldigt upprörda, de går ut nu med sådana PR-grejer. Ann Lagercrantz säger att det här är politiskt önsketänkande. Det går inte, vi kan inte göra de här massiva nedskärningarna som regeringen säger åt oss göra. Därför att det skulle äventyra public service beredskapsuppdrag. Public service beredskapsuppdrag i en allt mer orolig omvärld med krig och handelskonflikter och så vidare och så vidare. Och radiochefen säger exakt samma sak, att det här är en stegvis nedmontering av public service som i magnitud motsvarar att ta bort Ekot och 4 lokala kanaler. Och hon säger att 350-400 journalister får gå. Och det kommer ju tyvärr inte hända. Jag kan ju bara stå på mina knän och be om att 400 journalister ska få sparken. Alla förstår att det aldrig kommer hända. Men vad sägs om att lägga ner varenda jävla podcast som Sveriges Radio producerar? Och överhuvudtaget all verksamhet på internet. Det skulle spara lite pengar. Men det här snacket om beredskap. Jag blir så förbannad. Det är så, på ett sätt, det är så genomskinligt hot. Det är ett extremt fientligt budskap till resten av Sverige. Så om ni minskar vår budget, om ni inte ökar vår budget lika mycket som ni brukar öka den varje år, så kommer vi skära i det allra viktigaste, det som faktiskt kan tänkas ha en kritisk betydelse för Sverige i händelse av en allvarlig kris. Det ska vi lägga ner. Och Ekot, Dagens Ekot ska vi lägga ner också. Det påminner mig lite grann om den här diskursen som alltid finns i USA om government shutdown. När de har en sån här budgetkris. Hur ska vi få ihop budgeten? Åh nej, om vi inte får ihop budgeten till den här datumet, det blir government shutdown. Det är vartannat år så kommer det hela tiden liksom. Och av någon orsak så är det alltid att det som stängs ner när det blir government shutdown, det är alltid de mest utåtriktade och de mest folkligt älskade sakerna. Det är aldrig en obskyr, impopulär grej som man stänger ner då av budgetskäl. Utan det är typ så här, Yellowstone-parken är nu stängd. På grund av government shutdown. Du kan inte gå och kolla på ett berg i Yellowstone för att det är government shutdown. Och det är samma sak här. Alltså, självklart så lägger man inte ner några podcasts eller hjärndöda nöjesproduktioner eller Melodifestivalen eller vänsterprogram eller bögpropaganda. Utan nej, det är de nationella beredskapsfunktionerna som ska stryka på foten. Det är dit tanken går först. Vi ska lägga ner nationella beredskapsverksamheten. Så det är så totalt genomskinligt och SVT och SR-cheferna, de borde sparkas omedelbart bara på grund av de här kommentarerna där de åberopar beredskapsargumentet. Därför det visar ju svart på vitt att antingen så är de totalt oförstående inför beredskapsfrågan, eller så är de helt likgiltiga inför den delen av uppdraget. Så de ser beredskap som en simpel politisk spelbricka för att roffa åt sig mer pengar. Och en rimlig reaktion från regeringen, det vore ju att bara stänga ner dem och säga att ingen hotar svensk beredskap ostraffad. Bänke och Lagerkrant, de är borta nu och de ska ersättas av patriotiska svenskar som förstår vad säkerhet och beredskap handlar om. Och att det är inte någonting som man spelar ett billigt politiskt spel om. Och dessutom så är det såklart vedervärdigt att höra de här asen prata om beredskap när det är deras organisationer som ligger bakom det, absolut, utan någon som helst jämförelse, det största säkerhetshotet någonsin mot den svenska nationen, det vill säga folkutbytet, som inte hade kunnat genomföras utan SVTs och SRs fulla stöd. Ja. Förlåt Boris, jag bara drog iväg här. Jag kunde inte sluta. Jag ska försöka vara tyst nu.
Herregud, ös på. Nej, men alltså det är vad man glömmer bort. Alltså dels är det förunderligt att de år efter år kommer undan med just det här att varje nedskärning innebär att vi inte kan fullgöra vårt demokratiska uppdrag och hålla medborgarna informerade. Och nu har man lagt till, och nu kommer det här med beredskapen som en extra grej. I en tid av klimatkris och krig också. Det är så oerhört fräckt, så jag är förvånad över att till och med mesarna i tid och regeringen uthärdar detta. Och det är inte sant varför de gör det. Men vad vi ser här är ju alltså de två som uttalar sig här, Lagerkrantz och Bänke, alltså de är ju representanter för en maktfaktor i Sverige. Mm. Glömmer bort alltså att kärnan av kommunikatörer och journalister och folk som jobbar i statsmedia, alltså SVT, SR. Vi kan också räkna Bonniers dit, alla kommunikatörer i statliga verk, kommunala organisationer. Alltså vi talar om 30 000-40 000 personer.
Mm.
Och det har inte räknat in TV4 och Schibsted. Alltså vi talar om 10 brigader, divisionsstorlek på den här gruppen, och de har tentakler ute precis överallt.
Mm.
Och jag tror alltså att det är det här som visar tidigare regeringens hur jävla strykrädda de är. För precis som du sa, att varför slår de inte tillbaka? De har ju fått ta stryk så många gånger. Nu borde de se sin chans, men det gör de inte, därför att de är rädda att om de går hårt fram mot till exempel statsmedia, då kommer statsmedia stå tillbaka, alltså riktigt hårt. De har ju varit relativt snällt behandlade då under sin tid i regeringen. Det är inga vassa frågor, brutala avslöjanden, det är lite småplock. Och man är helt enkelt rädda. För, alltså, ingen vågar stöta sig med de här 30-40 tusen personerna på olika nivåer och överallt i sammanhanget. Det är en jävla kraft. Och det är deras fältmarskalker som nu säger alltså att hörrni, snor ni de här pengarna? Får vi inte mer pengar? Inte så att, som ni säger, de ska inte sno, de ska bara inte ge dem mer pengar. Då kanske inte vi hör av oss när fienden kommer, vilket de inte gör i vilket fall. Alltså det är och det enda man, och det här jag tycker det är bland många liksom jag vet inte vad jag ska beteckna för de kallar sig för höger på något sätt, men sen börjar yra liksom om vi måste värna och försvara och bevaka och återställa SRS och SVTs liksom deras uppdrag inför medborgarna. Vad man inte fattar är att de kommer aldrig någonsin att gå medborgarnas ärenden. Alltså att bara inrätta en statlig informationsmyndighet är liksom att säga att hej, kan ni injicera mig med cancer? Fort. Det är så jävla dumt bara istället för att säga att skiten ska bort. Vi ska jämna TV-huset med marken. Vi ska beströ marken med salt. Och fördriva de som jobbar där någonstans.
Mm.
Alltså ingen pardon mot det här. Det är ett jävla jämkan. Mjäkigt liksom å ena sidan och andra sidan. Bort med skiten. Imorgon.
Mm. Så är det den enda rimliga politiska linjen. Men om jag får säga någonting annat. Det kanske är Sverigekyrkan eller någonting. Men om man inte vill göra det, om man av något skäl tror att det är omöjligt eller om man inte vill göra det, om man har en idé om till exempel att, som jag tror att Sverigedemokraterna har, att de säger så här, public service ska inte bort, public service ska bara tjäna våra syften, prata om våra frågor. Vilket jag tycker alltså som libertarian och som allmänt liksom inte galen människa, så är jag såklart absolut motståndare till statsfinansierade medier av princip och av massa praktiska skäl. Men jag kan ju absolut leva mig in i det resonemanget. Och för all del så här, jag skulle personligen inte ha lika intensiva problem med public service om det inte vore för att de i årtionden har negligerat den här enorma katastrofen som har pågått i form av folkutbytet. Utan istället har varit en pådrivande kraft. Så att, och kanske man kan säga att ja, vi befinner oss i den extrema situationen och jag tror att det är ungefär så här många sverigedemokrater tänker att det är bättre att vi lägger ner public service, så är det bättre att vi bygger om public service till att till exempel ta ställning mot folkutbytet och hjälpa till att stoppa det. Och sen jämnar vi TV-huset med marken. Men vad ska vi göra nu? Och saken är ju den, det jag försöker komma till här, det är att om man vill göra det, om man inte vill lägga ner public service utan liksom trimma lite i kanterna och styra om det lite grann, så är det inte alls särskilt svårt. Det skulle inte vara svårt att göra liksom ett ärligt försök och göra några faktiska sådana saker, försöka driva de här företagen på ett annorlunda sätt där man inte råkar ut för den här typen av problem, eller där det är sannolikheten helt annorlunda. Så en enkel princip som man skulle kunna ha till exempel, som passar perfekt in i den här grundläggande liksom vänstersynen som genomsyrar samhället här. Det är att public service ska spegla folket och släppa fram alla åsikter på lika villkor. Så om det finns en politisk fråga med en stor folkmajoritet bakom sig som bara drivs av ett litet antal politiker, så är det liksom den mest självklara saken i världen att public service ska ge utrymme för den frågan. Och det skulle ju också ha varit som den glasklara, korrekta, journalistiska bedömningen till en sån fråga. Liksom, oj, här finns det en grej som liksom 75% av folket är emot, men som politikerna driver igenom. Journalisterna har såklart exakt, de har totalt fel instinkter. Journalisterna är inte journalister, de är en sorts aktivister som har blivit journalister som ett sätt att göra skillnad och så vidare. Så det är väl konstigt att prata om det som journalister och att de ska göra journalistiska bedömningar, för det har aldrig varit det handlar om. Men det skulle ju vara väldigt lätt egentligen att göra såna här saker. Att man skulle, men man kan inte låta Cilla Bänke och Ann Lagercrantz sköta verksamheten utan man måste sätta in ett nytt ledarskap. Vilket regeringen enkelt skulle kunna... Regeringen skulle kunna låta Richard Jomshof bli chef för public service. Och ge honom i uppdrag att bedriva en oberoende medieoperation som granskade alla, inklusive SD. Det skulle Jomshof vara bra på. Och han skulle kunna sätta ihop ett team för att göra en dåge på public service. Skicka in ett gäng kompetenta personer för att ta reda på vad fan det är de egentligen gör på TV-huset. Och börja skära ner i delar av verket. Alla vet egentligen vad det är för någonting, men man skulle kunna liksom göra det på ett sånt liksom svenskt byråkratiskt sätt. Och jag anmälde mig frivillig. Jag har sagt det flera gånger tidigare. Jag kommer till Stockholm, jag jobbar heltid för public service-dåge. Så länge det behövs för att vända kurs på mediasfären och landet. Ett skitigt jobb, men någon måste göra det. Jag erbjuder mig att jag kan ta någon del av SR, styra upp verksamheten, bas över den ett tag. Jag tror jag skulle göra ett bra jobb. Jomshof, jag och ett dussin personer till skulle kunna styra upp public service på ett år. Och även om man bara gjorde en tiondel av det så skulle man göra stor skillnad som direkt skulle märkas i svensk samhällsdebatt, i svensk politik. Och det skulle vara jättebra för regeringen, det skulle vara jättebra för alla regeringspartierna, särskilt för SD men också för Moderaterna. Om man bara fick liksom lite, någorlunda lite balans i rapporteringen och bara lägg ner de mest tendensiösa programmen, övervaka innehållet i nyhetsprogram lite grann så det inte spårar ur fullständigt, ge feedback på liksom bias och saker man har missat att rapportera om, sparka journalister som är liksom uppenbara extrema kommunistiska aktivister och obstruerar och så vidare. Jag känner mig smutsig som ens pratar om det här. Så lägg ner skiten, bränn ner skiten, jämna TV ut med marken, salta jorden, tror jag det sa Boris. Oh. Salta jord, vi kan låta en gigantisk hög med grus och bygg smuts ligga kvar där för alltid. Andra om till Varnagel, där stod radiohuset en gång i tiden, den där högen. Men varför kan de inte ens göra en liten ansats? Jag vill bara säga en sak till, att SVT vet det här. SVT garvar åt regeringen, de pekar finger och garvar. Oh. De skickar fram TV-chefen att med de här brösttonerna om beredskap och det ena och det andra. Men de har också publicerat en krönika på svt.se. Och återigen då, SVT ska inte kunna publicera krönikor på internet. Det borde vara olagligt. SVT-chefen borde få sparken bara för att den krönikan har publicerats. Men de har en krönika i alla fall. Den är skriven av en Per Andersson som är redaktör på Kulturnyheterna. Och den skriver så här: det bråkas om nyanser i finansieringen, men i grunden är alla fortfarande överens om att public service ska vara stort och starkt. Idag står det helt klart att det är spännande i public service-frågan. Det hände för ett år sedan. När betänkandet lades fram stoppades alla idéer om en ändrad och krympt roll för SVT och SR i frysboxen. Trots att de partier som i åratal förordat ett smalare, vassare public service nu har makten. Uppdraget ska fortsatt vara brett. SVT och SR ska vara bland de stora dominerande aktörerna i svensk mediejournalistik. Och så vidare, och så vidare. Och han avslutar, han skriver så här: det har uppstått en ny höger-vänsterskiljande strid kring public service som kan ha ideologisk kraft, men i sak gäller den vad som ändå rimligen kan kallas nyansfrågor i finansieringsnivån. I grunden är alla fortfarande överens om att Sverige ska ha ett stort, starkt och stabilt finansierat public service med brett och varierat innehåll. Det är SVTs officiella analys av den politiska situationen, samtidigt som deras vd eller direktör eller fan det heter går ut och pratar om att hon ska lägga ner beredskapsfunktionerna i public service-systemet. Så att de pekar finger och skrattar åt de här jävla idioterna i regeringen som har gått på en blåsning igen och misslyckats med det här trivialt enkla uppdraget att göra någonting, bara någonting, för att minska public service-koncernens makt över Sverige.
Och den dag du kallas av Jomshof för att köra mediedåge på statsmedia, så du var ju på väg dit när du började prata om att det också skulle ställa salt över eländet när det var livet. För du kommer att gå där i 2 månader och sen kommer Jomshof faktiskt att ringa oss. Du kan väl ta det lite lugnt alltså. Vad menar du med att du har lagt ner gifta vid första ögonkastet? De har ju jättebra siffror. Alltså ingen petar på SVT, och det är det som är grejen. SVTs chefer vet detta, Och precis på, alltså problemet med SVT är det samma som problemet med polisen, kriminalvården, Migrationsverket, vilket jävla verk som helst. Det är en djup stat. De som jobbar där gör som de vill. Och det är bara tomtar i tid av regeringen. Ibland tror jag inte ens att de fattar att de står inför en djup stat, utan att de bara är lite förundrade över att vad fan är det som, varför gör de inte som det är tänkt? Men det finns ett problem till som vi står inför, speciellt i mediasfären. Det var intressant det där du sa om media i Sovjet och Östeuropa. Alltså det är en sak som jag tycker särskiljer medierna i regimtrogna statsmedia i det forna Sovjet och regimtrogna media i Sverige idag. Det är att jag måste hålla en räkning i Sovjet, åtminstone fram till 80-talet, även senare. Att skribenterna var ju ofta jävligt begåvade. Alltså de visste ju att nu sitter jag här och ljuger för fullt. Och många av dem har ju sina levnadsteckningar beskrivit om varför de gjorde det. De trodde faktiskt ärligt på ett högre ändamål, att i slutändan blir allting bättre. Och de var bra på att ljuga också. Och de var goda stilister och kanske inte tv-personligheter, men skribenter och kunniga. Alltså det kan man inte säga om de jävla... Det är inte ens ärthjärnor idag på svenska tidningar och i svensk tv. De skickar ju kokomänniskor till USA som korrespondenter. Alltså människor som borde hållas innanför stängsel helt enkelt. För jag tror inte de kan... borde inte kunna klara sig ut i livet. Det gör de väl inte utan SVTs kreditkort heller. Det är ju de facto problemet. Att det är ett skäl att lägga ner SVT och SE. Folk som jobbar där är så in i helvete korkade. Så det är en skam att de ska få liksom stå för den så kallade informationen och underhållningen till svenska folket.
Ja. Och... och problemet är, ett av problemen är att det finns ett systemfel där. För det är inte som att det finns liksom 1000 andra personer som de skulle kunna anlita för att göra det jobbet, som inte liksom är där för att driva sin aktivistiska agenda och så vidare. Alltså det kommer alltid vara väldigt svårt att hitta journalister som inte är aktivister. Det är kanske omöjligt, det kanske aldrig funnits. Så att det är, ja, så därför inte ens Jomshof med mig vid sin sida kan lösa det här problemet. Det måste läggas ner, det måste bara brännas ner alltihopa. Ja. Så vi fortsätter. Jag ska inte ta jobb i TV-huset, tror inte det kommer hända. Vi fortsätter med våra egna medieprojekt. Vi kämpar på. Det är tufft när man måste konkurrera mot statsmediernas miljardbudgetar. Nej, vi har den här liksom miljardkoncernen som producerar, liksom, pumpar ut podcasts i en fabrik. Liksom. Och en del av det är så här, ja, men, när det inte är allt för politiska ämnen, så tror jag att folk, vissa människor tycker att det är, även intelligenta människor tycker att det kan vara okej att lyssna på sånt där. Men det är liksom konkurrensen. Och så konkurrera mot SRs podcastfabrik, all nyhetsrapportering i textform, konkurrera med deras hemsidor och så vidare. Det är en ganska intressant grej att hålla på med. Och om ni tycker att vi gör ett bra jobb, om ni tycker att vi gör något som är intressant, värdefullt, så hjälp oss på traven. Det bästa sättet man kan göra för att stödja oss är att bli prenumerant på Radio Bubbla. Det är en månadsavgift som man betalar, eller årsavgift om man vill, och får man tillgång till hela våra sändningar, inte bara första eller två första inslagen, och hela arkivet, alla 10 000 inslag eller vad vi gjort genom åren. Och på så sätt så kan man ge välbehövligt stöd till fria medier som gör någonting i alla fall för att underminera statens mediemonopol och de andra lögnmedierna när regeringen inte lyfter ett finger. Så gå till radio.bubb.la för att bli prenumerant. Jag säger det lite för sällan. Alla andra podcast, de är smarta. De börjar med att säga det i början av varje sändning. Säger de alltid på slutet. Jag brukar kanske säga det var 10:e, var 20:e avsnitt. Jag ska försöka bli bättre. Men nu har jag sagt det i alla fall.
Ja, låt oss bli bättre på detta.
Ja. Tänk på miljardbudgeten. Tänk på uppräkningen som alltid kommer med public service-koncernen och hur många miljarder de nu har i sin totalbudget. Då vore det kul om någon skulle räkna på hur mycket pengar alla alternativa medier har sammanlagt. Jag tror många skulle bli paffa om de såg hur lite pengar vi har att röra oss med för att göra våra saker.